vi får hänga med och se vad vi kan lära oss, för det handlar om Erik, ta det en gång till.
Kan vi prata om hockey?
Yeah. Sportsligt sett lite bättre.
Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite.
Vad tänker du, Erik? Hur stor succé har det varit?
Kunde succé självklart.
Hockeyvänner, det är dags igen. I Like Radio har öppnat upp studion för Viasat Hockeys podcast nummer 235 i de här tiderna som vi har pratat om länge nu, slutspelstiderna. Men nu är de verkligen här. Kvartsfinalerna är på ingång i SM-slutspelet. Man har ju tekat igång med åttondelsfinalspelet där också. Och Hockeyallsvenska finalen står ju inför avgörandet, den femte avgörandet mellan AIK och Oskarshamn. Vi ska försöka fånga upp det mesta i den här podcasten tillsammans med Erik Ramqvist och Magnus Nyström. Där Magnus Nyström precis tog av sig Erik Ramqvist glasögon. Och Erik har på sig ett par nya varianter. Jag vet inte vad ni håller på med idag. Tänker du, Magnus?
Ja, men jag har blivit så jäkla gubbe. Det är så pinsamt. Barnen skäms över mig. För att jag har linser, men synen blir som sämre. Så att nu måste jag ha läsglasögon uppe på linserna. Och så köper jag sådana som ser jättefina och jättebra ut. Men mjuka, liksom, vad heter det? De här kanterna. Ja. Och så har jag dem inne i fickan på jackan. Och så sitter jag typ i T-banan eller bilen och knäcker kanterna. Och jag måste ju ha. Annars jag ser förskräckligt dåligt. Och ha sådär riktigt, du vet, man håller mobilen på.
Men Eriks glasögon funkar för dig också.
Ja, Eriks John Lennon. Någon inspirerade runda briller. Jag är glad att mina barn inte är här. De skulle rusa ut om de såg mig nu. Men jag ser bra i dem, och det är huvudsaken.
Jag köpte dem faktiskt igår på apoteket. Jag sprang över i linne och kort. Jag skulle köra lite cardio, men kom på att oj, jag har ju satt sönder mina gamla. Precis som du säger, det är så lätt hänt med läsglasögon. Tack och lov är de ju billiga. Och själv när jag stoppade in linserna i morse, provade två gånger men blev knallröd i ögat, fick någon sån här reaktion i ögat. Så att därför så var jag tvungen att ta mina glasögon. Så jag ska köra glasögon både här i podcasten och i hockeyklubben. Och det är första gången jag gör det i TV-rutan.
Men hur trivs du i glasögon?
Grejen är att när jag och Magnus växte upp, då var det ju inte coolt att ha glasögon. Och det var ju tyvärr en av anledningarna att jag lärde mig nedersta raden när man hade synundersökning varje år. Och bara rabbla den. Så att optiken trodde ju att jag hade bra syn, vilket jag inte hade. Jag har ju usel syn. Det var därför jag inte tog så många puckar i elitserien också, delvis.
Och det låter ju som ett skämt, men det var verkligen så när du spelade i Luleå.
Till och med på elitnivå så hade jag väldigt dålig syn. Till slut gick jag till optiken, dels när jag gjorde lumpen. Och jag hade ju en dröm om att bli pilot som Tom Cruise i Top Gun. Men då sa han, nej, du har för dålig syn för det. Jaha, och då gick jag till en riktig optiker där i Boden. Så sa han, nej, men ditt brytningsfel du har, det kan vi inte korrigera med linser. Och så därför så hade jag ju ingen under hela karriären. Men bistommen av det är att jag skulle ju inte ha stannat där. Jag skulle ha åkt till USA eller Japan, var som helst, för att få den här korrigeringen. Det fick jag sen vid 31 års ålder.
Det var karriären över
i målet. Men det är därför alla målvakter jag har jobbat med, det första jag gör är att testa synen på dem. Och ungefär en tredjedel av dem behöver linser. Så att det är faktiskt än idag många spelare som spelar med brytningsfel utan att veta om det.
Men det är intressant att säga, det här med syn, folk, det är ju gärna något man mörkar av någon konstig anledning. Det är väldigt många som är som jag och Erik utan att vara gubbar, som inte riktigt vill erkänna att de har lite sämre syn. Så jag hamnade med en kompis, vi var båda på en restaurang i Göteborg med lite så här halvskumbelysning, så kommer nyerna in. Det var inte en chans, vi kunde inte läsa menyerna. Så ett tips till er som håller på och fjantar er och inte erkänner, då tog vi våra mobiler, tog bild på menyerna och så förstod
det. Det brukar jag göra också. Har inte jag med läsglasögonen i fickan, då brukar jag göra det också.
Ja.
Det är ett bra knep.
Ja, det är jättebra knep.
Men har du sett någon hockeymålvakt spela med glasögon?
Ja, Robert Skog gjorde det. Han var ju startemålvakt i Luleå då, innan Jarmo Myllys kom efter honom. Så han är en av de få. Man har sett det i yngre åldrar också, tjejer och killar som spelar med glasögon. Men sen när man blir äldre, upp i junior och seniorålder, då använder man ju linser. För glasögonen, de är inte optimala att ha i målet när man spelar på isen. Men Robert Skog hade det faktiskt något år där uppe i Norrbotten.
Det är tur att du kan ta igen lite del av din karriär nu, Erik, när vi har våra NHL-studio. Jag vet inte om ni tittade igår. Jag hoppas ni gjorde det, så kommer klippet komma ut sen också. När fenomenala Jenny Asserholt, som har avslutat sin karriär nu med OS-silver, 235 landskamp, 2 SM-guld med Linköping, var där och drog iväg ett kanonskott som skulle sitta. Men Erik Rönnqvist gjorde förmodligen sitt livs räddning, och då skojar vi inte, Erik. Såg du den här, Magnus?
Nej, det var otroligt snyggt. Lite synd om henne faktiskt. Jag berättade, hon blev lite snopen.
Jag berättade Jenny innan att mitt livsräddning hittills, det är när Wallin försökte, du brukar ju utmana oss Niklas, vilket du gjorde igår också. Och Wallin fintade och drog backen, jag gick ner i halvspagat, spräckte byxorna då och räddade i plocken. Men igår då när det var 2-0, du passade över till Jenny som sköt direkt och jag lyckades på något, jag vet inte om det är jujutsun som gör att jag har blivit smidigare eller om det är
Pelle. Efter en gång?
Efter en gång.
Är det lite tidigt tror jag.
Jag har inte svart bälte än, men de sa att med den här passionen du har så tar det 3 år om du fortsätter få svart bälte. Ja, det var kul med Jenny. Vilken passion. Jag pratade med Valentina Lisana Wallner om Jenny innan hon skulle vara med i vår studio och Valentina sa att det är en sån här otroligt ambitiös människa, så vad hon än gör så gör hon det till 100%, och
det märkte vi igår.
Väldigt förberedd och nyfiken, ville lära sig allt så fort som möjligt om hur man gör tv.
Just om vi är inne på Jenny Asserholt, hur skulle du vilja beskriva henne, Magnus? Du har ju följt hennes karriär i stora delar också.
Ja, väldigt passionerad spelare. Det var ju tråkigt att det blev lite trist avslut där när hon och Borken av olika skäl inte drog jämnt och hon inte fick avsluta landslagskarriären som man väl hade hoppats. Men hon var ju en väldigt viktig spelare under lång tid. Och
lagkapten.
Ja, exakt. Och hon och Borken kom ju bra överens. Jag tror hans första 2 år i alla fall var ju med hela tiden.
Också igår till oss.
Sen var det olika saker som gjorde att det inte blev så bra. Då. Men hon är ju en otroligt viktig förebild för unga tjejer, unga spelare överhuvudtaget. Har varit en pådrivare både i sitt klubblag och landslaget under många, många år. Så att en stor förebild. Fin spelare.
Jag tycker det var spännande att lyssna till henne också när hon pratade om att men jag slåss inte så där att alla ska titta på damishockey. Det var inte det, utan de som vill gör det. Det var en sund inställning som gör att jag tror att många lockas till att följa det på ett annat sätt också.
Ja, klok approach. Så hon vill ju mer inspirera.
Exakt.
Och framförallt då att jättemånga unga tjejer ska börja med världens häftigaste sport och få guidning. Och vi kommer nog säkert att få se henne också, hoppas jag, i någon utbildande funktion på Svenska Hockeyförbundet. Jag bor ju i Ängelholm, så 2 gånger i veckan ser jag Maria Roth, en annan landslagsstjärna, kör med.
TV-expert också.
Hon kör på isen. Jag brukar banka i plexet och göra tummen upp och då vinkar hon glatt. Och det är så man för sporten vidare. Och som du säger, att inte gå i clinch med de som inte gillar, det är en bra approach. För hon sa att börjar man liksom att säga att det är dåligt att de inte gillar, då känner de sig ju bara attackerade. Mm. Och det är inte så man inspirerar, utan väldigt härlig tjej, alltså enorm energi. Och den här nyfikenheten och passionen tycker jag sticker ut.
Ja, det var gratulera till en riktigt fin karriär Jenny Asserholt. Och så blir det spännande att följa vad som kommer komma där efter nu då, kommer jobba vidare i HV71. Hon är lite mammaledig nu också.
Ja, och det viktiga med damhockeyn som hon också tror jag har förstått också, för att locka fans, det brukar jag säga till en del gnällspiker man får på sig när man i olika sammanhang lyfter fram damhockey. Se en match bara. Döm inte innan du har sett en match. Titta en match och sen kan du komma tillbaka. Och det var lite roligt, som under OS senast till exempel, så hade jag några sådana konversationer med några. Det var ju rätt kul. Det är lite annorlunda spel, men det är kul. Ja, men då är vi någonstans. Då har vi kommit någonstans. Ge det en chans och sen får du komma med ditt.
Ja, varför inte börja i veckan? Och det är väl onsdag som det är. Exakt. Fjärde SM-finalen här. Det är 2-1-ledning för Linköping. De kunde inte slå in den där matchbollen på hemmaplan. Luleå, de ger sig inte. Det är del 4 där, det är SVT som bevakar SM-finalen i ishockey för damer där. Vi nämnde Boden här. Du är ju där uppe från Erik och du har ju sagt, du brukar inte lägga in vilka punkter vi ska ha i den här podcasten, men du sa, vi måste prata kvalserien. Du lät inte riktigt så, min småländska, men du sa lite mer på, vad säger man, Bodenspråk?
Ja, jag tycker det är så roligt. Boden som var, att det var en straff av Uff Sasse Sandström 94 att gå upp till elitserien då, när de mötte AIK på Hovet. Det är en klassisk match där Wikegård stod i båset.
Rolf Riddervall stod i mål i AIK.
Fick de inte spola om då?
Jo, de slängde in så mycket skräp på isen. Så det var omspolning så, innan sista straffen.
Sasse fick sitta i 10 minuter där och vad ska jag göra? Så anspänningen blev väl väldigt hög där. Men till slut vann AIK då. Men Boden har gått en lång väg från division 2 upp till division 1 med min gamla vapendragare Robert Nordberg som är coach, och det är en väldigt klok och passionerad person som jobbar mycket med individerna, och de har en devis, göra varandra bättre. Så att de hjälper varandra, stöttar varandra, och det är härligt att se. Oskar Selstedt i målet har spelat oerhört bra också, men nu ska de ju ta sig an Tranås, Hudiksvall, Kristianstad, Almtuna och Vita Hästen.
Är det ett getingbo?
Verkligen, det blir en häftig serie där.
Det är det 10 omgångar, de 2 första lagen.
Här har vi en kvalserie.
Ja, precis. Jag ska inte säga någonting, folk börjar bli så trötta på just den här kvalserien. Och Mr. Madhawk, kollega till dig på Sportexpressen, Magnus, var ju ute. Nu ser vi hur det blir i slutspelserien här. Det blir matcher som inte gäller någonting. Men där börjar ju lagen också på olika antal poäng.
Jo. Men dessutom är det ju så, med all respekt för min kära kollega Johan Svensson och alla andra som gärna vill ha bort den där kvalserien, för de hävdade ofta att det var så orättvis för att lag mötte sådana som inte hade något att spela för. Grejen är, det finns ju ingen match genom alla tider där det verkligen har haft en konkret betydelse. Men där menar jag alltså att det skulle ha varit en lätt seger på grund av att de här lagen på något sätt nästan lägger sig, de har inget att spela för. Däremot har ju tvärtom hänt flera gånger. Mm. Att laget som egentligen inte hade något att spela för borde ha förlorat, lagt sig platt, istället vann och vände upp och ner på hela den här kvalserien. Så argument att de där lagen som inte har något att spela för på något sätt förstör kvalserien, det är ju total bullshit. Ja, det finns inte genom historien något sånt exempel.
Och mitt starkaste mantra är ju att de har ju hamnat där nere på grund av en sak, att de har förlorat många matcher de här lagen. Då är det laget som ligger högt upp som jagar en plats att ta sig upp. De är ju värda att möta det lite sämre laget också, kan jag tycka. Sen att det där lite sämre laget kanske inte är lika motiverat då, men spelarna är ju egna företagare numera. Vi pratade om det igår när vi gjorde Devils, som har 12 matcher kvar att spela, och egentligen ingen morot för laget mer än det personliga, och det är viktigt i hockey.
Det är väldigt viktigt, och jag tar Asserholt som exempel, att man tar ansvar och ger absolut 100% idag för att bli bättre själv och för att bidra till lagets totala. Så det var ju något vi pratade om i NHL-studion igår, och det är ju så viktigt. Och alltså, jag vill gå bara tillbaka till Boden, alltså den moderklubb där man har fostrat, så oavsett vilken sport eller vilken, vad man har hållit på med, de här ungdomsledarna som har hjälpt en längs vägen, och de är ju nu på läktaren och hejar på Boden. Det är fullsatt där i Björknäshallen i stort sett, och det är ju samma den här energin som var på 90-talet när Wikegård stod och gapade i båset och slog sönder bord i omklädningsrummet.
Ja, böter upp också.
Och han skickar på Instagram en gång i veckan: nu fortsätt nu Boden, vi behöver alla. Så att det blir den här som det ska vara när det är adrenalin i världens häftigaste sport.
Ja, men sen har du exempel från kvalserien. Det jag tycker är, det kanske är den knasigaste match jag någonsin har varit på. Det var Globen. Det var inte ens 1000 pers i Globen. 800 någonting. Det var sista omgången i kvalserien. Hammarby med Leffe Borki i båset. Hammarby. Ja. Mot Mora. I Dalarna spelade Leksand mot Skellefteå. Skellefteå hade ju en period under några år de drabbades av total panik när det blev kvalspel och lyckades förlora. Förutsättningarna var att om Skellefteå skulle slå Leksand, då spelar ingen roll vad som hände i Stockholm. Då skulle Skellefteå gå upp. Om Skellefteå däremot skulle förlora mot Leksand och Mora vinna mot Hammarby, då skulle Mora gå upp. Mora behövde alltså Leksands hjälp. Mm. Och det blev ju så. Mora gick upp. Skellefteå klarade av att vinna. Leksandsspelaren, precis som du var inne på Erik, spelar för sin stolthet. Mm. Brydde sig inte om att de samtidigt hjälpte Mora. Mora slog Hammarby med Harald Lyckner i Mora.
Ja, det var Harald också.
Exakt. Så Mora gick upp.
Men det påminner ju lite om hur det var när Djurgården tog sig tillbaka till SHL. När de behövde hjälp av AIK.
Just ja.
Ja, nere i Ängelholm. Och det blev så också. AIK åkte väl ur SHL och Djurgården gick upp. Och det var AIK som fixade sista matchen. Det var ju väldigt turbulent. Det var Mattias Nordström som var tränare och fick hoppa in i AIK då. Minns du det, Erik?
Jo, jag minns det jätteväl. Och speciellt när en av matcherna gick ner i Ängelholm så var det ju... Ja, det är speciellt, och det är därför jag slår ett litet slag också. Det är ju inte bara för Boden att jag gläds med dem och hoppas att de ska gå upp i Hockeyallsvenskan, utan det är ju det här fenomenet. Och i de andra lagen, om vi ser Kristianstad med Micke Gat och Detroit, gamla Detroit, hjälten i båset, Lilja.
Man kan följa deras resor när de sitter i bilen, brukar spela in lite.
Och i Hudiksvall så är det ju Conny Strömberg har ju kommit in under säsongen och tillfört i deras powerplay. Så att det är ju många profiler också. Och sen Sune Bergman då,
Kung Sune kommer tillbaka
i Vita Hästen där. Ja, det kommer bli häftigt. Och så Almtuna, turbulensen där. Niklas Falk som kom dit fick gå, var det efter 13, 14, 15 matcher?
15 matcher tror jag, jättekonstigt.
i den ledarstaben, han var Ragnarsson och rutinerade.
Han var ju väldigt arg, för tydligen hade ju spelarna mer eller mindre revolterat där och gått till styrelsen och sagt nej, Falk vill inte ha.
Nej.
Så att, ja.
Håller du på Tranås då?
Småland, tänker jag. Nej, jag vet. Tranås, så jag har varit där, fått stryk någon gång när jag spelade i Alvesta SK. Så nej, Tranås och hockey, nej, jag vet inte riktigt. Men det blir intressant att följa. Och nu när du sa att Conny Strömberg, hade jag faktiskt missat att han är i Hudik också.
Ja, han har flyttat runt en del, så det är lätt att missa vart han är.
Det, blundar man en månad så missar man ett par klubbar där. Men kung Conny är också. På tal om honom, vi lämnar kvalserien och pratar mer om det i kommande podcast, Erik. Du följer Boden stenåt där. Så just med Conny som har varit poängkung och älskar ju det här med att göra poäng. Jag var lite fascinerad, för när man jobbar med fotbollen så kommer man väldigt ofta in på skytteligan. Det är alltid skytteligan. Harry Kane toppar i Premier League nu. Nej, nu är Aguero förbi. Men i hockeyn så är det alltid poängligan. Man pratar vem som har vunnit poängligan i NHL. Det är hur stort som helst. SHL vet vi faktiskt inte vem som vinner poängligan, för att man döljer nästan på något sätt. Det är inte de profilerna. Men varför är det så, tror ni? Vad tror du, Magnus? Varför är det poängligan? Vem vinner skytteligan i NHL? Okej, om Ovechkin vinner nu igen så blir det en stor grej med att han har vunnit så många gånger tidigare. Men annars, bara passera det förbi. Mm. Det går ändå ut på att göra målspotten.
Ja, jag håller med. Jag skulle nog säga ändå att det är ännu mer fokus ändå i NHL på målskytte. Eftersom du har de här drömgränserna, 40 mål, 50 mål. Ja. Än vad det är i Sverige. Jag vet inte om det är något... Ja, jag vet inte. Men att man kanske i svensk idrott alltid också har premierat så mycket lagspelarna och att man spelar för laget, och på något sätt så vill man verkligen lyfta upp det där assistet som minst lika viktigt om inte viktigare än målet. Ja. Lite kanske jantelag som spelar in att vi i Sverige vill verkligen hylla framspelarna lika mycket som målskyttarna. Nu bara tar jag det lite spontant.
Ja, men jag tror fenomenet är lite intressant. För som du säger, det är skytteligan är viktig, men det är ändå poängligan. Vi tittar när vi gör NHL-sändningar. Vem toppar poängligan? Ja, det är Conor McDavid, nej, nu är det Kane, eller är det Kucherov nu? Det är den vi fokuserar kring.
Mm, men det är kulturen i hockeyn att man räknar assist också.
Mm.
Blickar vi långt tillbaka så var det bara en assist som räknades. Sen la man till så att man räknade bägge assisterna. I fotboll är det ju inte på det sättet. Nu har man väl börjat titta på assist också lite i fotboll, men där är det ju alltid själva målet. Men jag refererar igen, jag la ut en tweet och gratulerar Emil Bemström som gjorde 23 mål och vann skytteligan i SHL. Jag tycker det var vackert att han gjorde det i Löbers arena där Håkan Loobs ande liksom vilar, och han har ju pratat, det är som ett mantra att han vill se fler spelare ha den här hungern och drivet att göra mål, att man premierar det också när de är unga, att man uppskattar det lika mycket som ett hemjobb och en passning och en backchecking, så att de som har det där i sig, den här instinkten att göra mål, att de också uppmuntras. För det är ju så man får fram fler målskyttar. Och, så att jag tycker det är ett bra ämne du tar upp. Och det har ju varit otroligt häftigt vilken säsong han har gjort så här långt, Bemström. Alltså om vi pratar grundserien bara. Nu blir det lite annan djungel i slutspelet såklart. Men han kommer att fortsätta. Och sen så slås man ju av hur fascinerande det är att Håkan Loob gjorde 50 mål som enda svensk 1988 i NHLs grundserie.
Ja, vi stod ju i hockeyklubben och pratade om det. Kommer de nå det efter halva säsongen? Men det är ingen som är i närheten. Tyvärr blir ju Gabriel Landeskog skadad.
Och Filip också.
Ja, Filip också ett tag. Hade ju varit en osatt. Men det är 33 mål på Landeskog som är främst. Arvidsson kanske kommer gå förbi det, ja, troligtvis. Men ändå, det är en bra bit upp till 50.
Mm. Jag pratade med Filip om det. Jag var i Nashville nyligen och gjorde jobb lite på det temat. Eftersom Håkan Loob själv ju tror att Filip Forsberg blir nästa. Han nämner även Elias Pettersson. Det är ju svårt att låta bli. Men Forsberg har i den här målinstinkten som man kanske inte ser hos alla svenskar ens där borta. Det är många även där som föredrar passet för att göra mål själva. Bäckström till exempel. Mm. En fantastisk spelare. Men jag menar, kommer de 2-0 så skjuter ju inte han pucken i mål, Bäckström. Han passar ju då.
Ja, ja.
Det gör ju inte Filip Forsberg. Han dammar ju rätt in och Loob definitivt. Han skulle inte ens tänka att han hade den med sig. Och det utmärker ju målskyttarna. Och jag tror, får han bara vara frisk, Filip Forsberg, i det bra laget, så har han ju läge alltså. Men grejen är ju den också, på den tiden var det lite fler som kom upp i den siffran. Idag är det nästan 40 mål, motsvarigheten är 50. Inte riktigt. Phil försökte hävda det lite. Sa jag. Han erkände att han drömmer om att göra 50. Han vill ju dit. Och det vore ju naturligtvis fantastiskt att få en andra svensk som klarar det.
Men vad är din uppfattning av Filip när du intervjuar honom, just hans inställning till målskyttet?
Ja, men jag blir jäkligt imponerad. För det ska jag ju säga om Filip Forsberg. Det är en jättesnäll person, men han är inte den lätt att intervjua.
Varför?
Det är lite guard upp, han är lite reserverad, svarar ganska korthugget. En del kan ju babbla på sig in i bomben, så alla är inte som jag. det är inte så säkert. Utan han är ganska korthuggen. Men då var jag väldigt noga med han innan och sa det att nu ska det bara handla nördigt om hockey och jag vill försöka ta reda på hur du kan ha blivit den målskytt du är. Eller hur du har blivit den målskytt du är. Och det är bara det här kommer handla om. Och då var det precis som den här garden sjönk lite grann. Och han tyckte det var lite kul och så började han prata. Och då berättade han bland annat att än idag så står han alltså på baksidan hos sin mamma och pappa och skjuter skottdropp på somrarna. Och det blir jag ändå lite imponerad av. Och jag tror väldigt många ändå tänker att en så etablerad NHL-stjärna, han åker runt i Ferrari och hälsar på polarna på sommaren. Nej, nej, nej. Filip Forsberg, han står på mamma och pappas baksida och skjuter skottet.
Och han står där i regnet också.
Ja, och det roliga var också, när han hade berättat, då var han väldigt så här mån om att få ögon till att det bara, jag gör det inte för jag måste. Jag gör det för jag tycker det är så roligt. Och där är nyckeln till en bra målskyttet.
Och så hittar han olika, han berättade för oss också när vi hälsade på honom under VM-krönika att han skjuter med händerna på olika positioner, ibland är nedre handen nära den övre handen, ibland långt ifrån. Han har pucken på olika ställen runt kroppen så att han blir bekväm att skjuta i obekväma ställningar.
Hur stor skillnad är det på Forsberg tror du jämfört med Laine som verkar bara ha det helt naturligt? För när han var i NHL-studion här hos oss på Viasat, då var det lite, han hade lite svårt att förklara. Det kanske var en liten speciell situation också att stå i en konstgjord ishall med dig och mig, Erik. Jag vet inte, i augusti månad, men ändå, du förstår vad jag menar.
Ja, men Laine, som jag uppfattade honom när vi träffade honom, var att han sa också att han älskar stått och träna och skjuta, men han har inte riktigt analyserat vad han har gjort. Och det finns ju många atleter, det är motsatsen till mig. Jag gillar att analysera, men jag är inte så bra på att utföra själv. Laine är grym på att utföra själv, men inte så egentligen medveten och analyserande vad han gör.
Och jag tror heller inte, nu kan man låta som att oj, vi propagerar för svenskarna, men jag vill nog ändå hävda att Laine har ett fantastiskt skott. Men det är inte så jättemycket variation i hans olika typer av skott. Medan Filip hela tiden letar, precis som du sa här, när han står på skottram håller han klubban lite olika. När han kommer ut på is och försäsongstränar, då har han ju ibland en kompis med sig, någon personlig tränare. Då är det likadant där, att han väljer att han ska få en passning i ett visst läge på isen, så kan det vara ett helt annat läge, för att liksom bli bekväm med att skjuta från alla möjliga olika ställen. Medan Laine är mer instinkt och pang bara, ja, känns det som.
Precis, och Laine spelar ju väldigt mycket Fortnite, så han skulle kunna dra ner någon timme.
Exakt.
Det stör dig det där, Erik.
Ja men det som är att jag är ju själv en omåttlig person. Det är därför ni har hört mig säga ibland att jag drar ner på kaffe. Jag drar ner från 8 till 2 koppar per dag nu till exempel. Och Laine spelar ju runt 8 timmar Fortnite per dag. Och skulle han kunna dra ner det i alla fall till max 3 timmar per dag, då får han lite tid och står och nöta lite skott likt Filip Forsberg. För att Laine, han är ju en enorm naturbegåvning när det gäller att snipa, att sätta dit puckarna och ha ett, ja, men fenomenalt skott. Men han kommer ju också komma till en punkt, och där är han redan nu, hur ska jag bli ännu bättre? Och han har ju jobbat, det sa han till oss när han hälsade på oss i augusti, att han har skärpt till kosten. Han har liksom börjat tänka på vad han äter och dricker och så. Och nu gäller det att få ner konsumtionen på Fortnite.
8 timmar, hoppas inte min son hör på det här. Då kommer han kräva att jag ska spela minst 4 i alla fall.
Nej, men hemma har vi satt en gräns på 2 timmar. Alltså inget innan skolan, så max 2 timmar per dag. Det kan ju låta mycket, men i samma stund man har barn i den där åldern där de sitter och de bondar ju. Det är ju härligt att de sitter och pratar med varandra. Det är ju NHL-spelarna också. Det sa ju Mika Zibanejad när han spelar FIFA och NFL och så. Då sitter han ju med polarna i Sverige och pratar. Så det blir ett sätt att umgås för den nya generationen. Men det behövs ju aktivitet också.
Ja, jag tror att han kör hårt som du var inne på, Laine. Jag träffade ju Patrik Laines mamma utanför Kolmården när Elton, min son, hade en Winnipeg-keps på sig.
Just det,
och det tyckte hon var fascinerande. Kolmården 0900, så står det en svensk kille med en Winnipeg-keps. Så hon kom ju fram där och då började vi prata lite. Då frågade jag ju vad Patrik var. Då sa hon ju, practice, practice and practice.
Mm. Det är bra.
Ja, så han kör väl hårt där. Du, vi var inne lite på det här med utmärkelse också. Du gratulerade Jakob Josefsson där till guldhjälmen. Tittar ni in vårt hockeymagasin på Viasat Hockey, Via Play eller Sportexpressen eller Via Free, så kan ni höra Magnus gå till en liten attack där mot just priset och hur man delar ut, eller hur är det, Magnus?
Ja, framförallt så kan jag tycka att det kanske blir lite fokus på fel pris. Jag gillar alla pris och jag har respekt för alla pris, men jag kan någonstans tycka att De vi verkligen, verkligen ska hylla. Ska jag avslöja lite nu vad jag ska prata om?
Ja, det kan jag göra. Ja. Absolut.
Nej, men alltså för mig är det, och nu kan man ju dessutom låta lite partys här, som är involverad i Guldpucken. Mm. Guldpucken delas ut till säsongens bästa hockeysvensk och görs av Expressen i samarbete med Svenska Hockeyförbundet.
Det är inte bara SHL.
Nej, och det har ändrades ju för bara några år sedan. Det var inför säsongen 2014-2015. Vi kände att nej, nu är det så många svenska spelare som har lämnat Sverige. Och ska vi verkligen dela ut till den bästa svenska spelaren? Vi måste inkludera NHL. Vi måste inkludera alla. Och dessutom valde vi att dela ut priset efter säsongens slut, vilket alltså innebär att vi verkligen väger in i vad som händer under slutspel. Vi väger in hur spelarna agerar när de ska vara som allra bäst. Om man då jämför med Guldhjälmen är bara grundserien. Hart Trophy, bara grundserien. Det finaste priset i NHL förutom Stanley Cup är Conn Smythe Trophy. Alltså priset till slutspelets mest värdefulla spelare. Jag menar, då är man ju världens bästa spelare när man är bäst i Stanley Cup-slutspelet. Två svenska genom tiderna har fått det. Vilka då?
Som har fått det? Ja, Henrik Zetterberg.
Henrik Zetterberg?
Ja. Lidas.
Yes, där satt den.
Ja, ja. Bra.
Nej, men då har jag enorm respekt för dem. Alltså snacka om att leverera när allting står på spel på något sätt. Jag gillar de priserna som delas ut när det verkligen har spelats.
Men det här priset Guldhjälmen, ge oss bara en liten bakgrund. Vilka är det som står för
det? Då är det ju spelarna själva som röstar fram. Det finns ju ett sånt pris även i NHL. Är inte det Ted Lindsay Memorial Trophy? Va? Som finns lite i skuggan av Hart Trophy. Och det är lite intressant också där att det är fortfarande Hart Trophy som den klassiska trofén som får mest uppmärksamhet. Sen är det ganska ofta samma vinnare om jag inte är helt fel. Får kanske dubbelkolla det ändå. Men jag vill minnas att det ändå ganska ofta blir samma. Men det är klart att det är en särskild... Spelarna själva brukar ju tycka om att säga att inget pris är så mycket värt som det som spelarna själva har röstat fram. Jag kan ha viss förståelse för det uttrycket eftersom man respekterar sina kollegor. Å andra sidan vill jag hävda att spelarna ibland har lite dåligt omdöme när det kommer till sina egna vänner och sina egna lagkompisar. Ibland har man hört beröm från spelare och andra spelare som de är kompis med som riktigt då är det ju inte. Så att jag vet inte om det nödvändigtvis är spelarna som kan bedöma det bäst. Jag tycker nog att vår jury som består av bland annat då Johan Garpenlöv, Rickard Grönborg och Tommy Bostedt har minst lika bra koll som spelarna, och då pratar jag om Guldpucken då. Jag tycker inte det kanske har den största betydelsen vilken juryn är, men
fyller inte Guldhjälmen med sin funktion då i SHL, alltså i bubblan här hemma?
Jo, men sen men i SHL är det ju Stefan Lee Memorial Trophy som slår högst såklart. För mig i alla fall. Ja. Det är klart Guldhjälmen är fint, men fråga Jakob Josefsson om han helst vinner.
Ja, och det var ju lite när man delade ut också. Det ska vara lite exakt under pompa och ståt med de där priserna. Vad tror du de betyder för spelarna, de här utmärkelserna, Erik? När man summerar sin karriär?
Väldigt mycket. Vi hade bland annat när jag var i Färjestad, Anders Bastiansen fick Stefan Lee Memorial Trophy då för sitt otroliga slutspel 2011. Och det är ju en enorm stolthet, och framförallt de där priserna som delas ut i samband med Jonas Gustafsson fick Guldpucken också, och det var ju än idag väldigt stolt över. Och sen när det delas ut också i samband med viktiga matcher så att det blir pompa och ståt och inte lite halvt i skymundan. Så ursäkta, där har ju Guldhjälmen juryn, alltså att man gör det, alltså helt enkelt de som presenterar, att de gör det så att det blir större, så att det inte kommer i en bisats.
Nej, det var ju jättekonstigt igår när det kom mitt i liksom ingenting på något sätt.
Att, ja, man hajbar till, har det varit en prisutdelning nu.
Nej, det var ju konstigt.
Så där har de lite att jobba med. Då får anställa dig, Niklas, igen. Jag har ju sagt att Jide borde jobba på de
Han vill ha iväg mig från tv-jobbet. Nej. Han vill ha en annan programledare.
Inte det, men så skicklig på att på något sätt kommunicera och få ut det så att det blir en happening.
För
det,
vi har ju några fantastiska minnen av Guldpucken tidigare då. När vi har ju bland annat varit med inblandade tillsammans och delat ut det. Men mitt bästa minne är ju såklart från VM i Quebec. När Henke Lundqvist plötsligt kommer in till Tre Kronor, vilket inte var jätteroligt för Stefan Liv, för då visste han, nu sitter jag på bänken. Men Liv hade gjort en fantastisk säsong, och på den tiden delades Guldpucken ut under VM. Så VM hade ju inte gått hela vägen. Däremot hade man ju ett SM-slutspel var ju avklarat, och då lurade vi ju Stefan Liv. Vi talade om för honom att han egentligen skulle komma för att göra en vanlig tv-intervju. Vi var inte ens inblandade i Expressen, utan det var ju tv som var där och gjorde sändningarna. Jag minns det så väl, för att intervjun börjar och jag är i ett rum intill. Så intervjun rullar och så kommer jag liksom gående bakom Stefan och ställer mig mellan honom och reportern och så bara lyfter jag upp guldpucken. Alltså den glädjen, apropå hur glada de blir över pris. Ja, det var, vi blev tårögda alla i det rummet. Så glad blev Stefan Lee. Det var fantastiskt.
Var det inte liknande som vi gjorde 2011 i Slovakien?
Jo, men då var det lite misslyckat med Magnus Johansson.
Det var det Johansson då?
Ja, just det. Ja, Viktor Fass var ju också med.
Viktor Fass var det 2011, ja. Var det inte det? Jag tror Magnus Johansson var 2010 nu.
Exakt, men det stämmer. Det stämmer.
Här, men ändå.
Ja, men Viktor Fass blev också jättebra. Det var ju du som stod i intervjun.
Precis.
Ja, i mixade zonen. Jag gled upp på sidan.
Du kan inte göra intervju nu.
Jag är upptagen här. Liksom. Ja. Ja, nej, det blev, han blev också väldigt, alltså det brann ju tårar.
Ja.
Fantastiskt att se. Magnus Johansson däremot, han på något sätt ville hjälpa mig att inte göra bort mig. Ja. Så han liksom vred bort sig där och tänkte, nu blir det fel här.
Det var jag som gjorde den intervjun också, jag kommer ihåg det.
Exakt.
Så väl, han skulle vara som gentleman.
Ja. Exakt.
Bort det
så
lite,
det blev så, som lite fel istället.
Ja.
Men det ska man ju säga om alla pris, inklusive guldhjälmen. Alltså glädjen, stoltheten är så märkbar och påtaglig att man blir rörd själv. Så att det betyder jättemycket på det sättet.
Priser, det handlar om att vinna, precis som ni gör nu i slutspelstider. Vi tar ett andetag, lyssnar lite tipshörnan och så är vi tillbaka med SM-slutspelssnack. Viasat Hockeys podcast nummer 235, vi rullar vidare och väljer spåret SM-slutspelet. Det har varit igång med åttondelsfinalerna som ju kallas play-in till kvartsfinalspelet där. Och Magnus i Sportexpressen nu, det är bråda tider, det är krönika efter krönika efter krönika. Och man kunde ju läsa, om jag ska vara lite sådär, att ja, Rögle, de kommer ju besegra HV71. När vi spelar in det här så är det 1-0 i matcher till HV71 efter en relativt smidig seger, eller hur var det?
Ja, det måste man ju absolut säga. HV visade sin slutspelsrutin. Rögle hade spelglädjen, entusiasmen, men inte smartness och kyla nog att bemästra ett slutspelsrutinerat HV. Det var lite, vad säger man, de tog dem till skolan som man säger i Nordamerika. Det var ju 3-0 efter 14-38 tror jag någonting i första perioden. Så att en imponerande seger av HV och inte alls så som jag förutsåg att den här serien skulle gå.
Men hur påverkar det dig när du har skrivit en sån krönika och så blir det en sådan match? Vad händer?
Ja, det intressanta är ju att man får ju aldrig så mycket mejl som i de tillfällena. Skadeglädjen hos när man har gått ut hårt som jag gjorde, när det går tvärt emot vad jag har sagt, den är stor, skadeglädjen. De flesta har ju humor och kan liksom garva åt och tycker att det är lite kul att få skratta åt mig. Sen finns det ju någon som på fullt allvar på något sätt tror att jag blir ledsen, som kan skriva så här: där fick du, hur känns det nu då? Nej, men vadå känns? Det är ju inte så att jag, bara för att jag skriver att Rögle ska vinna så hejar jag ju inte på det. Jag blir inte ledsen om HV vinner. Så att det här missförståndet gör ju... Jag tror att de lite grann ibland tänker att jag reagerar som de själva gör när de tippar. Att nu har han tippat fel och när jag tippar fel blir jag arg. Ja, men då måste ju Magnus Ljusström bli skitarg nu när HV vann. Men det blir jag inte. Och jag tippar inte på matcherna heller, så att jag blir inte alls arg. Så på det sättet kan man bli lite full i skratt av reaktionerna. Sen kan jag ju säga, jag har aldrig varit med om något liknande. Jag vet inte om jag nämnde det någon gång när vi pratade tidigare i hockeyklubben. Men det var ju VM-finalen i Bratislava 2011. Då gjorde Expressen ett litet samarbete med Iltalak, den finska kvällstidningen där. Där vi skrev vars, ja, han krönikören där och jag. Vi dundrade på och förklarade varför våra respektive länder skulle vinna. Och jag gick ut stenhårt och förklarade att Finland klarar aldrig Sverige med en final. Finland viker alltid ner sig mot storebror Sverige. Det var liksom bam, 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 bam. Ja, ni kommer ihåg den finalen. Det blev 6-1 i Finland.
Mm. Och de var aldrig, sista tror jag, perioden 5-0 eller något sånt.
Ja, ja. Ja. De mejlar jag fick från Finland. Ja, då var de glada kan jag säga, på min bekostnad ganska mycket. De citerade ju mejlen och hade väldigt, väldigt...
Men läser du allting?
Ja, det mesta. Jag menar, ibland så kan det vara en ton som gör att man bara slänger det direkt. Ja. Folk som är liksom, ja, tyvärr finns det ju sådana också.
Ja.
Som kan skriva väldigt, då kastar jag bara bort det. Men det mesta läser jag ändå. Och det finns de fantastiskt roliga mejlen man får av liksom människor med humor och stor kunskap som är roligt att ta del av och roligt att läsa dem.
Och det märker ju vi när vi jobbar med tv också, Erik. Man får ju vissa som hela tiden som är där och tittar sändningar, som granskar, som är kritiska. De är positiva såklart, de är lite negativa ibland och det är roligt med de här som är med på hela resan, inte missa en enda sekund av sitt favoritlag till exempel. Du har ju en kille som gillar Pittsburgh rätt hårt, Erik, som, mm. som följer dig.
Niklas Stenström, han har väl sett varenda byte Pittsburgh har gjort senaste 20 åren. Och det är ju speciellt, snacka om engagemang och passion som vi alla älskar. Och så länge det liksom är en respektabel ton, då är det ju underbart. Det är ju den passionen man vill ha. När du skrev den där krönikan, Magnus, om Rögle, att de hade chans att grälla. Det var ju innan du visste att Mattias Sjögren till exempel inte kunde vara med i första matchen, en av de absolut viktigaste spelarna för Rögle. Och sen är det ju så att det som händer med Rögle, att de spelar ju inte slutspelhockey på det sättet att man gjorde det väldigt svårt för hemmalaget. Man spelar smart med pucken. Det var ju tvärtom. Det var ju för dåligt tålamod i spelet och för dålig hantering av pucken. Och sen blir då Bibic skadad under matchens gång. Samuel Jonsson också etablerad back. Ahnelöv är borta och Matt Carey är avstängd. Så att de har ju enorma avbräck. Och då blir det ju ännu viktigare att spela Timo äckligt disciplinerat Lahtinen och gneta till sen 2-1-seger eller någonting.
Det var det man verkligen inte gjorde. Då var ju Örebro mer förberedda på vilken typ av hockey det skulle bli och hur det skulle se ut och mot vad de behövde göra mot Växjö. Ja. Exakt. Så att, Örebro gjorde vad jag trodde Rögle skulle göra, även om då Växjö ändå vann.
Och ni som lyssnar på den här podcasten kommer ju säkerligen veta då hur det har gått i den här andra matchen, i de andra mötena mellan just de här lagen. Men det är lite intressant ändå, för det skruvar sig om ändå. Om man tittade på Växjö och Örebro så var det ju en helt annan ishockey än i serien också. Det ställs mycket högre krav på domarna. Örebro var ju helt vansinniga på domarna efter den här matchen.
Jag ska säga också en grej när vi kommer in på domarna där. Om HV vinner denna måndag kväll mot Rögle så kommer jag få nära på 100 mejl ska jag tro i Jönköping.
Är det så många
sån? Ja, så många kan. Just en sån, eftersom jag var så väldigt tydlig att Rögle skulle vinna. Så att det där mejlbombardemanget är jag beredd på. Men tillbaka till Örebro då. Men det är klart att man lider med det. Men jag tycker inte om att gnälla på domare. Jag har ju haft någon sorts grundregel i alla år som krönikör att aldrig gnälla på domare och målvakter. För jag tycker det är så många andra som gör det. Men det är klart som sjutton att först en flyttad målbur i det läget som enligt regelboken ska vara straff. Så, alltså Örebro ska till att börja med ha en straff. Och sen målet som blir är en sån tydlig slowfot där han drar om kullen om sig. Där ska de dessutom ha en utvisning, Växjö. Så det är två grejer emot sig. Jag förstår att Örebro...
Ja. Det är inte ofta man ser Niklas Eriksson, huvudcoach, bli förbannad. Men han tog sin taktiktavla och drömde där i en papperskorg när han lämnade vidare arena. Det är klart att den sved för dem när de har gjort den här upphämtningen och tar sig till slutspel också. Nu är det inte över för dem.
Nej.
Men det ska bli oerhört intressant.
Jag jobbar med Jörgen Jönsson, så jag kan garantera att han var väldigt förbannad också. Men nu är det, när det är slutspel, det skrev du din krönika här senast också. Nu gäller det ju att snabbt stänga den där matchen. Och att man verkligen analyserar och skruvar till saker. Och här var Jörgen Jönsson väldigt smart. När jag jobbade med honom, dels som spelare men också som coachkollega. Att okej, hela den här revanschlustan och aggressionen. Nu ska vi kanalisera den, alltså rikta den. De här tre sakerna ska vi göra. Gör vi det, då vinner vi. Och då är det en helt avgörande match. Då kan allting hända. Så man bygger upp det. Så det här är långt ifrån över. Örebro har jättechans att vinna och ta det till en tredje match. Rögle måste spela så äckligt disciplinerat i hajtanken. Hjälpa Pogge i målet som såg bra ut.
Ja, verkligen.
Och få han rätt hjälp, då kan han spika igen. Och då kan det bli en tredje match där också i Kinnarps.
Nu har du jobbat med otroligt många fantastiska spelare. Vi använder ordet fantastiskt när vi beskriver något som är exceptionellt. Jörgen Jönsson kommer du ofta in på. Finns det någon som har kommit upp i den nivån i vinnarinstinkt som Jörgen Jönsson?
Att jobba väldigt nära någon. Då har jag flyktiga erfarenheter av Peter Forsberg i juniorlandslaget. Ja. Där vi var väldigt unga. Han är ju ett år yngre, men han var med oss 72-år på läger och så. Och där såg man ju också de här vargögonen som gnistrar. Och Jörgen Jönsson, precis samma blick som Peter Forsberg, när det väl. Och Jörgen var fenomenal på att koppla av och koppla på. Han kunde ju sitta och köra sudoku eller läsa korsord och så innan match. Men sen direkt när det var dags för man skulle gå ut tillsammans, bam, då kopplade han på the switch, som Filip Forsberg säger. Och sen var han locked in på att göra allt för att laget ska vinna. Så det är ju enormt häftigt att se. Och sen är han ju liksom en svärmorsdröm utanför och alltså, jättetrevlig och så. Förutom om det har blivit förluster. Ibland så sket han ju att äta också. Jag är inte värd att äta. Så då åt han ingenting. Och sen så kanske han väntar några timmar och åt framåt midnatt istället. Han straffar sig själv lite där.
Märkte du av det här när du jobbade mot Jörgen Jensson?
Ja, men så var det ju verkligen. Och sen tror jag också, den kanske var lite fånig den liknelsen jag gjorde i senaste krönikan. Men jag tycker ändå någonstans att den säger en del. Det är ju det att ibland vill man ju försöka hävda att slutspel, det vet ju ni som har inblandade i slutspelsmatcher båda två, att ja men en vanlig match, ja men det är det ju inte. Det är ju någonting helt annat. Det är ungefär som att säga, det var det jag skrev just, att om man står på en poolkant och hoppar i vattnet och så säger man att slutspel, ja men det är bara som att hoppa i vattnet. Ja men slutspel är från tian. Det är inte kanten längre, det är tian och du ska hoppa på samma sätt. Nej, det är klart det är skillnad. Ja. Det är en enorm skillnad.
Suverän metafor som också Andy Svärd, mentala coachen som jobbar med många av spelarna, både målvakter och utespelare som är inblandade i det här SM-slutspelet. Och han brukar ta det som metafor när han pratar om rädsla och lära sig hantera den. Det är exakt som skillnaden på att stå på tians trampolin, vad som händer då, eller att man står på kanten och ska hoppa i. Eller den här jämförelsen att man går på en bräda, ligger den 30 cm över marken, då kan alla enkelt gå över brädan, men den är 10 meter upp i luften. Då blir det en helt annan sak för hela systemet. Så. Men Rögle, det är deras första slutspel på 25 år och det gäller att lära sig fort.
Mm, och det tror jag också att de har gjort, båda de här lagen. Inte för att jag gick in och trodde på Rögle från början, men någonting säger mig ändå att den här lärdomen de drog första matchen, någonstans har de nu ändå det bakom sig. Nu ska man inte hålla på och fokusera på det som har varit, men de har ju ett annan... De har skaffat sig en liten annan erfarenhet inför nästa match, den ikväll måndag, som de inte hade inför första. Och det tror jag kommer ha betydelse.
Vi brukar... Tänk hajtanken, ett slutspel. Vi har ju varit där i åtskilliga kvalseriematcherna när de har gått upp också. Det har ju bara bubblat och vibrerat där inne. Nu får de äntligen se slutspel.
Ja, det kommer vara...
Ska du dit?
Ja, jag ska ju hockeyklubben nu då, så att jag hinner inte hem till den. Men jag kommer få rapport från grabben. Han sitter och kollar alla matcher. På vardagar, då blir det för sent. Men på helgerna, då är han där och kollar. På vardagar, då brukar han få se alla tre perioder om man har borstat tänderna och gjort läxorna klart.
Så att det är bara... skulle sätta sig och spela Fortnite.
Inte Fortnite mer än 2 timmar.
Nej, och Fortnite, på tal om det. Nalle_pu29. Det är Patrik Laines Fortnite-namn. Och anledningen att man kan veta och att det har blivit snack om det här, att man kan ju se hur mycket folk spelar. Och han har ju varit uppe och snittat runt 8 timmar per dag vissa perioder.
Jag älskar att Erik gör sitt jobb som expert så noga så att kolla upp vad han har för användarnamn och hur mycket han spelar, Patrik Laine.
Men det här är i alla fall bästa tiderna nu när det är slutspel och kval.
Ska vi skjuta iväg lite snabba puckar också?
Ja.
Så får ni bara plocka upp det ni kan. Jag tänkte 6 snabba kring SHL då. En grundserie som ju avslutat slutspelet. Det här har varit en bra säsong. Där vi ska utse bara några snabba vinnare också. Ni behöver inte motivera, utan det ska bara komma ett namn väldigt snabbt. Vi börjar med dig, Magnus. Hart Trophy SHL.
Jakob Josefsson.
Erik?
Jag trodde när du skickade till mig att du hade skrivit fel, eftersom det var Hart Trophy, tänkte jag, nu är det NHL du vill ha.
Nej, jag för in. Jag gör egna här, vet du. Det här till SHL.
Okej. Okay. Så att jag hade skrivit ner Kucherov eller Crosby.
Och tänk om de hade lirat det själv. Det hade varit dåligt.
Ja, då hade de definitivt under guldhjälmar.
Ja, för mig blir det blir Josefsson också. Mm.
Vesina?
Ben Bishop i NHL.
Fast i SHL. Vi är fortfarande där.
Ja, då får Magnus börja.
Joel Lassinantti säger jag.
Jag säger också Joel Lassinantti. Jag jobbar med honom så mycket och det han gör den här säsongen. Bra samarbete med försvaret, men mästerlig säsong av Joel.
Har någon rookie, Magnus?
Ja, det är väl Emil Bjermström. Det är svårt att komma på någon annan. Å andra sidan vill jag ändå hävda att Leon Bristedt hotar ordentligt. Men det är Bjermström.
Jag träffade Leon Bristedts pappa i Linda Barena, Johan Sundberg. Han jobbar med skills. Så vi pratade faktiskt om Leons teknik och vi pratade om Crosby och Patrick Kane. Så jag ska visa en grej som Patrick Kane gör väldigt ofta i hockeyklubben. Men det var en cliffhanger till hockeyklubben.
På tal om att vi inte skulle motivera heller.
Eller? Just det. Ja, men jag säger årets rookie, Elias Pettersson i NHL och Emil Bjermström i SHL.
Säsongens coach?
Thomas Bulan Berglund.
Ja, min gamla roommate uppe i Luleå där, Thomas Bulan Berglund. I NHL, Barry Trotz, den har gjort med Islanders.
Säsongens lag i SHL, grundserien.
Färjestad.
Ja, det är laget som vinner serien igen. Det är ju Färjestad och Tampa Bay Lightning i NHL. Färjestad som vann serien senast 2011 och då vann man också guld.
Jag älskar att du blandar in NHL hela tiden. Vi ska komma till NHL senare.
Men får jag bara göra en liten parentes? Eftersom Hart Trophy och Guldhjälmen är mest värdefulla spelare. Mm. Det går ju att argumentera för Jonas Enroth. Mm. Med all respekt för Jakob Josefsson. Josefsson var förstås bra, men Djurgården har många bra spelare. Men Enroth, hade Örebro varit i slutspel om Enroth inte hade kommit dit?
Ja, jättebra poäng. Ja. Det är därför Jordan Binnington också, som har blivit Winnington i St. Louis, är med lite i Calder Memorial Trophy-snacket som Elias Pettersson kommer vinna som årets rookie.
Nu är du inne på NHL igen.
Jag vet, jag skulle ha skickat sms. Jag fick ju mejlet sent av dig igår och tänkte, han måste nog mena NHL eftersom han skriver Hart Trophy. Så det var därför jag nu har skrivit ner NHL-alternativen.
Det här är enkel i alla fall. Säsongens publik, den går inte missuppfatta. Vilket lag? Den är rätt tuff. Ja, det är bra tryck i många.
Ja, men ett fullsatt Hovet när de är på glatt humör, Djurgårdens publik, är de ju bäst.
Mötte de, jag hade ju heta dust med Färjestad, när de gör mål och den här klockan börjar ringa. Mm. Alltså då ryser man som till och med som borta coach. Man är ju förbannad att det har blivit mål mot lag, men vilken stämning det blir. Och sen slår jag ett slag för Angel Island Army där AIA i Lindab Arena. Det är en speciell akustik där när det är fullsatt. Och jag minns när jag jobbade som coach. Jag fattade inte varför de skrek skandal Rögle. Jag tyckte de skrek skandal Rögle. Men då visste jag att det var come on Rögle. Come on Rögle.
Ja, det är fantastiskt. Ja, underbart. Det var sex väldigt snabba tillsammans med Magnus Nyström och Erik Granqvist från SHL alltså. Vi ska givetvis ta oss till NHL som vi älskar väldigt mycket, bevaka ju enda match i våra kanaler. Närmar jag slutspel också. Gratulerar Tampa som är klara för slutspel, och även Calgary är ju kvalificerat nu och tagit sig till det där. Det kommer ju ansluta fler lag efter varje omgång i stort sett nu. Hur tänker du just kring Calgary, Magnus?
Ja, fantastiskt kul tycker jag. Vi använder ordet fantastiskt kanske lite för ofta. Förbi sådana här som jag har haft på min dator ibland, så här förbjudna ord. Fantastiskt.
Men vi har inte det på VSAT hockey.
Nej, det är skönt. Så vi kör.
Här är vi fria.
Men, Calgary för mig är ju ett klassiskt lag. Nu skulle de som är NHL eller mig bara skrika rakt ut och säga det är Original Six bara. Men det menar jag ju då att det var där det började. Kenta Nilsson var där tidigt, började ju Atlanta Flames, och så Loben, de vann Stanley Cup. Det finns en tradition där. Jag hade tur dels att få vara på plats när Loben vann, och sen även på plats när Calgary spelade final mot Tampa då med Marcus Nilsson och nu tappar jag namnet på han som nyligen hyllades, lagkaptenen i Calgary.
Ja, i Ginla.
I Ginla, ja.
Förstås. Jerome Ginla. Så för mig är det ju någonting väldigt, väldigt speciellt med Calgary Flames. Så det kanske starkaste minnet jag har därifrån, det var ju när jag och Kristoffer Colliander, som var producent på en annan tv-kanal, åkte dit och skulle bevaka den Stanley Cup-finalen. Vi landade i Calgary match 2, totalt fullsatt arena i Calgary, så mycket folk som ville in att de stängde dörrar och poliser och vakter och fullt runt omkring. Grejen var den att den matchen jag pratar om spelades i Tampa.
Okay.
Alla var i hallen för att se den på Jumbotronen på tv.
Ja, de fyllde den också.
De fyllde arenan, Saddledome. Och det är nästan 20 000 pers som samlas tillsammans för att heja på sitt lag som de ser på tv. Ja. Då fattade jag att okej, det här är hockeytown i, i Kanada. Så alltså, Calgary, den våren Micke Backlund och de andra kan få i den stan. Oj, 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 jag är lite avis på dem.
Vad tror du möjligheterna för dem att gå hela vägen?
Att de är goda. Ja, det är ju häftigt att se Elias Lindholm med Gaudreau Monahan. Vilken säsong han gör, Elias. Han toppar ju poängligan för svenskar. Mikael Backlund vet vi, VM-hjälten, kaptenen från Köpenhamn i Tre Kronor. Han är ju en av de bästa tvåvägscentrarna i hela ligan. Sen är det roligt med ett ungt svenskt backpar, Rasmus Andersson och Oliver Kylington. Men sen är det frågan då för Mike Smith och Rittich, målvaktsparet, om vad som händer med dem. Vi vet att Smith har sina skadeproblem från och till. Rittich är oprövad i slutspelssammanhang på det sättet. Så det är det frågetecken som måste rätas ut. Och att coachen Bill Peters kan matcha laget bra. Att inte till exempel Kylington eller Rasmus Andersson, att man hamnar mot fel spelare i fel lägen. Så det blir ju väldigt mycket också. Peter som inte har varit, var inte i slutspel på många år i Carolina. Är han nu, kan han sätta switch on och vara den bästa coachen oavsett vilka de möter genom de här olika slutspelserierna? Men jag håller en extra tumme för Calgary. Jag gillar ju dem också. Mika Kiprosoff var ju målvakten där. En av de mest fenomenala målvakter och coola målvakter jag har sett vakta målet i NHL.
Men alltså den västra sidan, den känns ju så här läskigt jämn, och det är ju många lag man inte pratar med. Men där Calgary, det är klart att de skulle till slutspel. Vi snackat om länge, med att de ska gå hela vägen. Ah, de kanske smyger lite.
Exakt. Jag tror absolut Calgary kan vinna ett par runder. Men just att vara så många som är relativt nya i den här typen av matcher, det har ju vi pratat om tidigare. Det är ju sällan att det går hela vägen då. Utan man måste in och åka på några smällar, fråga bara Ovechkin och Backström. Det kan ta ett tag innan man liksom riktigt kan gå hela vägen. Nashville kan förlora en final. Jag tror nog Calgary kan gå långt.
Vilket är ditt lag, Magnus, på västra?
Jag vet inte. Sharks är så luriga, för man vet inte riktigt. Erik kommer inte få spela så mycket som han vill.
Kommer han ens tillbaka i full kraft?
Ja, det är ju det också som är frågan.
Ja, på isen i alla fall, eller?
Och jag menar, en del som har varit med väldigt länge, har han varit med lite för länge? Är det liksom, har de allt kvar för att gå 2 månaders lång? Jag vet inte. Nej, jag har ett litet frågetecken här, men väldigt svårbedömda alltså. Men däremot Nashville, jag tror ju väldigt hårt på Nashville. Det känns som att de, med de här värvningarna på slutet av säsongen också, Granlund och Simmons perfekta slutspelspelare, tror jag, båda de två.
Vad fick du för vibba i omklädningsrummet? Du var ju där
nyligen.
Ja, men
de är ett extremt fokus på Stanley Cup. Det är det enda som finns för dem. Allt annat än Stanley Cup kommer de se som ett stort, stort misslyckande. Alltså hela den känslan finns ju starkt i den här gruppen. Det finns inget annat. Så att, ja, jag tror att de blir riktigt tuffa att tas med. Väldigt bra målvakt, fantastisk backsida. Ja. Välkomponerat lag. Ja, jag tror på Predators.
Brian Boyle också, som är en av de bästa 3-mot-5 spelarna. Oerhört viktigt numerärt underläge. Bra framför målet också i powerplay när det behövs. Så att de har ju gått all in.
Ja, han är också en sån härlig person. Lite som Simmons också. En sån person som kan göra precis vad som helst på isen. Handlar om att slänga sig och täcka med näsan. Gör de det. Samtidigt som de off-ice kan liksom lätta upp humöret och skratta och skämta. Och,
ja, det vilket är nog så måste ju vara lite annorlunda. Ja, när vi var där var ju PK Subban. Då var han ju borta. Då var han ju varit skadad. Ett bra
gick
tag
med hatten och kostym.
Och rocken. Han tog ändå all plats. Och vi har gissat ett bra liv i det omklädningsrum. Men det är nog inte Filip och Ekholm som behöver snacka ihjäl sig. Utan det är nog andra som sköter det.
Ja, det är det, och det är en så stor del. De framgångsrika lag man har varit med, då har det varit väldigt skön stämning. Man har haft roligt tillsammans. Men när man har kopplat på, då är det ju allt för att vinna som gäller. Det är högt i tak, man ställer höga krav på varandra. Det sa ju Brian Boyle direkt efter några dagar han har varit i Nashville. Det märks att det är high standard här. Att alla sätter press på sig själva och varandra att presteras absolut så bra som möjligt. Och nu är det upp till Laviolette som förespråkar att spelarna ska sova ordentligt. Och
gillar du?
Det gillar jag, det älskar jag. Du har ju inte sovit så bra i natt, Niklas, till exempel, eller hur?
Nej.
Du somnade 2 och jag med, men jag kunde sova ut på hotellet. Du gick upp lite tidigare och då, det klarar man bara någon dag. Man klarar inte det över tid. Så att Nashville, de spänner bågen för att vinna sin första Stanley Cup.
Och det är ju lite intressant också, när vi var i Nashville, då fick de ju stryk mot Arizona i den matchen. Oliver Ekman Larsson gjorde en kanonmatch och kanske fan äntligen, han har ju spelat slutspel, då var det ju... Då hette de inte Arizona. Gjorde de det?
Phoenix.
Ja, då hette de Phoenix. Ja, då gjorde han ett slutspel där. Uh-huh. Gick de ju ganska långt. Jag tror han gjorde 16 matcher. Men hur skulle det se ut om de tar sig till slutspel? Är det den där Askungesagan den här säsongen kanske, Arizona?
Jag tror även de kan överraska något lag på vägen. Att de skulle gå hela vägen. Nej, inte en chans. Det gör de inte. Däremot så kan de ställa till det för några. Det finns ju bra spelare som har visat högsta klass på högsta nivå, Oliver bland annat. Jag menar, vilken härföra, vilken kille lutar sig mot, fantastiskt. Och vilken spel, vi pratar spelglädje i Rögle. Om han äntligen får spela Stanley Cup-slutspel, han kommer ju bara ett stort leende hela tiden.
Ja, 60 minuter på honom.
Ja, ja, absolut. Alltså.
Och han är ju så skicklig med pucken, och sen är han ju också offervillig. Alltså, han fick ett felskär, ramla och slog upp ögonbrynet och blödde. In och sy och tillbaka i spel igen. Och på tal om Askunges saga och bra coach, Rick Tuckett, han som var assisterande coach i Pittsburgh när man vann 2 år i rad bakom Mike Sullivan och hanterade mycket. Han blev good cup när Sullivan var på Phil Kessel, så han var lite mutterig. Då var det Rick Tuckett som tog hand om snacket med Phil Kessel, så han skulle hamna på rätt köl och kunna bidra. Och vilket stort jobb han har gjort med det här Arizona-laget. Darcy Kemper i målet också har spelat strålande senaste månaden.
Ja, det gäller ju att ha sina nyckelspelare friska och kunna matcha dem stenåt i det här läget, vilket det inte är för Colorado som ju saknar Gabriel Landeskog. Vi gjorde dem i NHL-studion, vann ju nio med 3-0, precis som de gjorde mot Buffalo, och nu besegrade de Devils med 3-0, och det är ju frid och fröjd. Men de har ju de där poängen upp, och just för Gabriel Landeskog att det här sker vid den här tidpunkten, Magnus. Alltså, hur oturligt är det för honom och för Colorado? Han har inte missat en match.
Nej, man lider ju oerhört med Gabriel naturligtvis. Det går inte ens att föreställa hur jobbigt det måste vara för han att sitta på läktaren och se de här, alltså de roligaste matcherna som finns att spela när allt står på spel. Ja. Då tvingas han sitta och titta på. Det går ju inte ens...
Och man har inte hört så många intervjuer med honom heller.
Nej, jag tror han har stängt dörren stenhårt. Han säger nog inte ett ljud till någon, utan gör väl allt han kan för att bara kunna komma tillbaka och spela. Nej, ett hårt slag för Colorado, och kanske också tyvärr ett hårt slag för Tre Kronor. För det är ytterst tveksamt att han ens får tillåtelse av sin klubbledning att sticka iväg och spela en hockey-VM om han är skadad när säsongen tar slut. Det är sällan, då brukar NHL-lagen ganska ofta kliva in och säga nej, nu vilar vi.
Framförallt axelskador som kan vara komplexa. Vi vet många som har spelat trots att de hade behövt rehab, kanske till och med operation för att få ordning på axeln, så att det inte hämmar dem året efteråt. Så att man lider med Gabbe som gör sitt bästa säsong. Och den kedjan med Rantanen och McKinnon har ju varit absolut i topp i NHL den här säsongen. Och vi tittade på deras schema, de har oerhört tufft schema. Det var inte lätt schema. Så det vill till att Grubauer i målet fortsätter att hålla nollan. Han har hållit nollan i 3 av de 5 senaste starterna. Och han ger dem ju lite hopp tillsammans med superduon då, McKinnon och Rantanen.
Grubauer, han får spana in Erik Granqvist. Titta hur du agerade, Erik. Du gjorde ju till och med bättre räddning än vad Grubauer. Han gjorde ändå en av säsongens räddningar i NHL med sin räddning på det där 2-1 läget.
Ja, det stod ju 0-0 där i början på andra perioden i matchen mot Devils när han kommer över. Rooney skjuter direkt och Grubauer mirakulöst sträcker ut arm och ben och räddar med sidan av stöten. Och det påminner ju lite när Asserholt försökte hitta krysset och jag på någon... Jag vet inte riktigt hur det gick till, men jag måste nog tacka jujutsun, för jag har aldrig gjort någon sån där i hela mitt liv. Så det var mitt livs räddning. Men jag läste nu på Twitter att Jenny, hon ska ha revansch.
Ja, det är så.
Jag hoppas hon kommer tillbaka och kommer ju sätta...
Nu gör hon en Peter Sib när han träffade dig på klockspelet.
Exakt, och hon frågar mig, har du suspens A? För Sibne sköter ju i klockspelet. Ja, så jag hade ju suspens A-en på igår. Och Pelle Lindberg-masken, jag tror det var det som var avgörande.
Ja, Peter Sibne på hockeysverige.se. Vi måste komma in när vi stänger podcasten, komma in på Elias Pettersson
också. Men förlåt, får jag bara säga en sak? Ja, absolut. Apropå klockspelet, Rydals mål. Det är ju förtjänat ett pris. Alltså, han får alltså ett skott mitt på suspen som i princip krossas. Ja. Ändå gör han mål direkt efter. Sen kommer smärtan. Ja. Det tar ju en stund.
Rapport från en som har fått och till och med åkt ambulans efter en skott där. Det var en träning uppe i Luleå. Roger Åkerström sköt ett slagskott och så blev det styrt framför. Så rakt upp, och då hade suspen hamnat lite på kläm. Så att Micke Lundström var tränare då. Granqvist är helt grå. Vi får ringa ambulans. Du vet, jag låg och kallsvettades där i omklädningsrummet. Det var helt grå i ansiktet. Det var ingen glowpad på den tiden.
Nu kommer jag på när Emil Kåberg täckte ett sånt skott på Hovet i kvalsen. Jag tror de hade gått upp då. Örebro, var då Mikael Förlander stod och skrek: det är fribar i omklädningsrummet. Då låg han och vi gjorde en sån intervju på britsen. Han låg, det är ju ett litet hål där över huvudet. Där låg han och tittade ner, så hade jag micken under. Oj, jäklar, vet du vad det
sväller upp till en handboll. Men Rydal...
Ja, men Martin Törnberg, SM-finalen mot Brynäs. Han kunde ju inte gå. Han var så svullen. Dels opererade han. Och sen kunde han inte gå, för han var så jäkla svullen. Ja. Men kan ändå hoppa in och spela avgörande matchen och spela fram till segermål.
Och det var det som var häftigt med Rydal. Han står ju och skymmer perfekt, men skottet tar ju i veka livet. Ja. Men det tar ofta 3-4 sekunder innan smärtan kommer. Och så var det ju när man var målvakt. Ibland fick man ju pucken lite fel. Tänker man, va? Det gör inte ont. Och sen kommer smärtan efter 4 sekunder. Så Rydal han ju raka in pucken.
Och då kan alla komma och gratulera.
Och då bara ligger han där och vill ju dö.
Nu sitter alla lyssnare hemma bara så här. Jag spär på lite med värsta innebandyskadan jag har sett. Det var när en kille blev tacklad och fastnade mellan sargen. Det är sådana lösa delar. Man spänner ju fast en innebandysarg. Och han klämdes där just då.
Men hade ni sus innebandy?
Nej.
För nu när jag börjar med jujutsu...
Men hur gjorde... det måste jag slå sönder det sargen.
Ja, det gick sönder. Och hela hans paket där nere sprack också. Nej, så det var ju bara rakt in till sjukhus. Sen spelade inte han på väldigt många veckor. Det skriket, jag kommer aldrig glömma det.
Nej.
Men det är ingen dum grej att faktiskt ha en sån här liten, alltså en liten MMA-susp, lite jujutsu-susp när man spelar innebandy och fotboll och så. För risken är ju att det räcker med en liten knäpp med fingret på kulan så gör det ju ont.
Herregud, målvakterna i handbollslandslaget, jag vet inte om det var Appelgren eller vem det var, de körde ju utan susp. handboll.
Nej, men handbollsmålvakter. Det är helt otroligt. Farsan sa ju att hockeymålvakter är galna när jag var liten. Han hade vid Davis rätt på Honkens tid när de körde med utan ansiktsmask. Men handbollsmålvakter, de är de modigaste / galnaste som vi kan se i sport. Mm.
Men målvakter också, de hamnar ofta som hjälta eller syndabockar. Det gäller ju också när det är AIK ska sam. Vi ska avsluta bara väldigt kort om den också. Femte matchen kommer ju upp där i den hockeyallsvenska finalen. Och som sagt, även fast man förlorar den hockeyallsvenska finalen så finns det ett bra läge att ta sig upp till SHL. Man kommer ju möta det laget som vinner slutspelsserien, troligtvis Leksand, säger vi där. Och lyckas man vinna den duellen då som är bäst av... Är den tre, Magnus?
Mm, det är det, va?
Eller hur? Det borde det vara. Jo, de har inte tid med mer. Får ju spela sen mot Mora, så det kan bli Leksand-Mora igen. Men möjligheten finns både för AIK och Oskarshamn, det laget som förlorar. Men om femte finalen, vad känner du kring den?
Ja, men jag tror ändå att AIK kommer att reda ut i och med att de nu får kraft av hemmaplan och publikstödet och ett hovet som gungar. Och lite fått en gratis chans att vara i det här läget med tanke på hur matchen senast slutade. Det har varit en liten bjudning, kan man väl säga då. Olyckligt för Oskarshamn hur matchen avgjordes. Det borde ge AIK och lite självförtroende och återigen då hemma plansfördel. Jag tror på Gnaget och att vi får se AIK och Timrå så småningom då. Och jag tror Leksand i sin tur föredrar ju Oskarshamn med all respekt till dem före AIK. Ändå lite bekvämare att möta dem nere i Oskarshamn än att åka till kokande hovet, tror jag Leksand tycker.
För publikfesterna och för oss som betraktare vore ju coolt att se AIK Leksand, alltså vilka publikmatcher det skulle bli. Ja. Och sen vill jag bara göra ett förtydligande när det gäller Rifalk där. För Rifalk målvakten gör en supermatch på hovet. Laget vinner där, kommer hem, det är jämnt, det står 2-2. Och han är skicklig, han är en av de skickligaste målvakterna i serien med klubban. Så han går ut och ska spela pucken. Och backen Sajak, han pekar till Rifalk, passa över till andra sidan. Så istället för att åka full fart ner och supporta sin mål att hjälpa till, så åker han hemåt lite halvlojt och gör tecken att han ska passa över till andra sidan. Så Rifalk tittar ju upp och vill passa till Sajak, men ser att Sajak, nej, jag vill inte ha pucken. Och det är därför Rifalk bara kastar den bakom mål som AIK hämtar upp och får två chanser på sig att lägga in den. Så det är inte bara Rifalk som gör ett misstag. Målvakten är såklart ansvar för pucken. Och det är det man ser som lekman. Oj, vad händer? Men det där är ju ett samarbete. Och hjälps man inte åt till 100%, då blir man ofta straffad. Ja.
Aldrig målvaktens fel, eller hur? Nej, jag håller med. Vi sa faktiskt det när vi såg det där, Erik, inför NHL-sändningen. Att men det intressant är backen hårdare.
Ja, men det intressanta är det. Hade han viftat, passa någon annan om det hade varit en vanlig match? I grundserien?
Nej.
Hade han ju inte.
Nej, då hade han antagligen åkt ner.
Lite och lugnt åkt ner, tagit emot.
Och det är ju det som är det häftiga med slutspel, att det blir ju ett helt annat spel.
Han vill inte hoppa från tian.
Nej, det vill han inte.
Nej. Men han har möjlighet att gå upp på tian och hoppa här i den femte finalen som kommer på tisdag kväll, alltså mellan AIK och Oskarshamn. Det blir fullsatt på hovet och fest. Och sen så har Djurgården mot Skellefteå där på lördag. Så att det finns mycket för Stockholmspubliken att gotta sig åt också då, även fast AIK är från Solna. Jag vet att det är många som
gärna påpekande.
Jajamensan. Podcast nummer 235. Vi skickar som vanligt en hälsning till Harald Lyckne också. Erik, det är din tur idag. Han är ute på vägarna i ett nu. Han jobbar och jobbar och jobbar. Han var väldigt glad över dina ord, Magnus, på förra podcasten.
Baronen av Hammarö. Fortsätt bara. Du vet att jag älskar dig. Jag tackar återigen för alla tips du gav mig i min första säsong, säsongernas säsong, där du tipsat, sitt i bilen och gå igenom laguppställningen och rabbla laguppställningen medans du kör. Så han sitter ju med kvällens laguppställning och tränar på nummer i bilen. Det kanske är olagligt, Harald.
Ja, det lät inte bra.
Håkan brukar säga att du ska köra försiktigt, och jag säger så här: vänta med laguppställningen tills du sitter i rastfickan.
Det är underbart. Det blev en bra hälsning, Erik. Harald kommer säkerligen uppskatta. Han kan ju numren nu, han behöver inte längre. Han har gjort alla med lagen 100 gånger nu under hockeyallsvenskan. Nej, det är gott. Vi fortsätter följa Harald och alla andra också, för slutspelet älskar vi. Och så jakten då på de här Stanley Cup-slutspelsplatserna i NHL också. Missa inte NHL-studion på söndag, Washington-Pittsburgh. Det är 17.00 Washington-Philadelphia.
Ja.
Är det den här gången. Söndag 17.00 VST Hockey via Play. Jag tror aldrig vi har haft en match 17.00 från NHL. Det är häftigt. Bara en sån
sak. Love European Game of the Week.
Gör det. Och vi kör ju match på lördag, du och jag. Vi kommenterar.
Ja, jag har redan nu börjat visualisera. Tänk att få jobba med Jihde. Jag är ju van att jobba med Niklas Holmgren och Tobbe Karlsson som kommentatorer främst då, eller Tennisberg. Men nu är det Di Grande Jihde.
På lördag.
Vad ska vi ha för taktik?
Vi får se, vi släpper pucken och kör. Det är bara en vanlig match, som de säger i slutspelet. Nej, det kommer bli hur kul som helst. För lördag så hör ni detta också. Magnus, jättetack.
Tack så mycket.
Tack så mycket, Erik. Ja.
Tack.
Lycka till i hockeyklubben. Erika Karlsson är med där nere. Rickard Wallin dyker upp på Skype och vi tar ett grepp om hela hockeyvärlden. Podcasten är tillbaka nästa vecka. Då blir det mycket NHL-snack och inledningen av slutspelet också. På återhörande och kul att ni är med oss. I Like Radio och den finns på alla plattformar där podcast finns som vanligt. På återhörande.
Andas och njut.